Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Helene Andersson Molina, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så jättemycket. Mm.
Du är läkare.
Stämmer. Mm.
Ortoped.
Ja.
Och sedan 8 år tillbaka är du också överläkare på Vrinnevi sjukhuset.
Stämmer bra.
Här i Norrköping. Men du har också en ganska lång erfarenhet som politiker. Och det är i huvudsak därför du är här. Vi ska återkomma till detta. Men beskriv din politiska karriär.
Karriär, ja, det är ett stort ord. Nej, men jag tror att ganska många som lyssnar på det här kommer säkert ihåg turbulensen kring Vrinnevi sjukhuset i början på 2000-talet när man ville på något sätt förändra hela den östgötska sjukvården och resulterade i att man ville stänga akuten i Norrköping. Det var mycket uppståndelse som jag inte minst var med och var väldigt drivande i. Mm. Fick inte gehör av den sittande socialdemokratiska majoriteten. Och det slutade ju med att vi bildade eget parti, Vrinnevilistan.
Och ställde upp i landstingsvalet som det hette då, 2006.
Just. Stämmer bra.
Och det gick väldigt bra.
Ja, näst största parti blev vi. Ja. Det får man väl säga är ett enormt uttryck för vad alla människor faktiskt ville. Mm. Och vad de hade hört och vad de tyckte var rätt. Mm. Och då blev det ju en ny majoritet med Moderaterna och Vrinnevilistan, Kristdemokraterna, Centerpartiet och dåvarande Folkpartiet. Mm.
För Socialdemokraterna, det var i huvudsak Socialdemokraterna ni snodde röster då?
Ja, det var det ju. Ja. Enbart. Ja. Och det, alltså någonstans så kan jag känna att återigen, folket var väldigt tydliga med vad de tyckte. Mm. Och det tror jag var väldigt bra. Socialdemokraterna lärde sig nog en hel del också. För det byttes ju ut ett 40-tal. Lasse Stjernkvist kom in också som någon typ av...
Han gick in i landstingsfullmäktige.
Han gjorde ju det. Han gjorde under den perioden. Ja. Och det tror jag var som en helande kraft. Eller länk emellan att försöka skapa bättre förutsättningar för dialog. Och lära sig av sina misstag. Mm. Jag tror att det var väldigt nödvändigt att han gjorde det.
Mm. Och Vrinnevilistan gjorde många bra saker tycker jag. Men det mest... avvikande egentligen när man jämför med andra partier som har startat, typ enfrågepartier, det var att man också lade ner verksamheten.
När jag tror att alltså det var ju verkligen en fråga som var oerhört stor och Vrinnevilistan bestod ju till huvuddelen i alla fall av vårdpersonal eller folk med förankring inom vården. Och när vi kunde åstadkomma det här på ett så pass bra sätt så tror jag att många kände att varför ska vi ha ett politiskt parti till? De finns ju redan. Och det är ganska bra att kliva in i befintliga partier och låta dem driva resten av politiken. Mm. För det är svårt att skapa en plattform när man inte egentligen är ett politiskt parti. Mm.
Och själv, du gick ju över till Socialdemokraterna redan första mandatperioden, va?
Ja, jag lämnade Vrinnevilistan 2008 för jag kände att vi har nått i mål för min egen personliga del. Och jag skulle hellre då vilja jobba i ett befintligt parti. Och då blev det Socialdemokraterna där jag kände att jag politiskt hör hemma. Mm. Och 2010 i valet så var jag med för Socialdemokraterna. Och sedan dess har jag suttit på ett mandat för dem i regionstyrelsen. Fram till årsskiftet 18-19 och jag kände att nu får det räcka. Mm.
Ja, du har gjort din politiska värnplikt kan man väl säga.
Ja, absolut.
Ja. Och dessutom var det ju väldigt bra för Vrinnevi sjukhuset att ni gjorde som ni gjorde.
Det tror jag. Mm. Det är ju omöjligt att veta hur det hade blivit annars. Men jag tror absolut att Vrinnevi sjukhuset hade sett oerhört annorlunda ut i alla fall.
Mm. En av anledningarna till den här politiska inledningen och det här samtalet med dig, Helena Andersson Molina, är ju att du är precis återkommen här från ett 3 månaders uppdrag i Gaza, där du har tjänstgjort för Läkare utan gränser.
Stämmer.
Varför har du gjort det?
Ja, jag har egentligen alltid velat göra det och var rekryterad via Röda Korset redan 2005. Jag har genomgått deras tuffa och jättebra utbildning som delegat. Men då kom ju just det där valet emellan 2006, så jag har liksom inte kunnat vara borta, inte velat. Röda Korset erbjuder långa uppdrag och det har inte varit rätt läge i livet eller jobbet eller något.
Mm.
Nu blev det utrymme, dels för att jag klivit av politiken och dels för att vi har pratat mycket om det och skapat ett utrymme för mig både i familjen och på jobbet.
Mm.
Så det var rätt läge i livet.
Mm. Så du åkte iväg här oktober 2019 ner till Gaza, remsan. Det har man, jag har aldrig varit i närheten där. Sett mycket på tv-bilder och man ser framför sig raketer, nöd, fattigdom.
Mm.
Hur var det att komma dit på riktigt?
Ja, det är ju svårt. Ingen kommer in, ingen kommer ut ur Gaza. Man kallar det själv, även palestinierna då, kallar sig ju själva för att we are living in an open air prison. Och så är det verkligen, det är ett fängelse, ett öppet sådant. Israel kontrollerar gränserna till största delen, en liten gräns mot Egypten. Att komma in i Gaza gör man bara om man anställs av någon av organisationerna på plats. Röda Korset, Läkare utan gränser, FN eller någon av de andra. Komma ut ur Gaza om man är palestinier inte minst är oerhört svårt. Och det är fattigt. Det är 50% arbetslöshet. Det är oerhört bebyggt. Det är 2 miljoner människor som bor på en väldigt liten yta. Så det är det mest populerade området vi har i världen. Det är Medelhavet som är en gräns. Men det är sandigt. Det är svårodlat. Om det ens går att odla någonting så är det ju sånt som kan växa i sanden. Kål, gurka, squash. Men det är samtidigt oerhört ödmjukt. Man är enormt välkommen. Om man vistas någonstans så är det alltid folk som säger welcome to Gaza. De tycker det är fantastiskt att utlänningar vill komma dit och stötta och hjälpa. Och råkar man vara en svensk utlänning så har man ett förtroendekapital som är enormt.
Vad jag förstår så är det väldigt många av de stora organisationerna där, FN-organisationerna men också Röda Korset och Läkare utan gränser är också stor nu.
Ja.
Och är där och liksom utför mycket utbildning, sjukvård.
FN har ju varit där sen Palestina och Israel blev Palestina och Israel på det sättet det ser ut idag, det vill säga 1948. De driver mycket verksamhet i flyktingläger, mödrasjukvård, hälsosjukvård för barnen, skolor för barnen i flyktinglägren. Röda Korset jobbar väldigt mycket med vatten, sanitet, jordbruk, benproteser, fängelseverksamhet. Sen finns det väldigt mycket sjukvårdande organisationer på plats också. Och Världshälsoorganisationen är där på ett helt eget mandat och kan göra lite grann som de vill. Vi andra är ju där för att vi är inbjudna av Palestina att stötta och hjälpa.
Och du kom dit då som ortopedläkare.
Ja.
Ja. Och det här bygger på samverkan med det nationella hälsosystemet.
Alltså. Det stämmer.
Ja. Och hur var det?
Ja, det var svårt att komma dit för jag hade egentligen ingen aning om vad det tänkta uppdraget bestod i förutom att jag skulle vara ansvarig för den dagliga ortopedin, utbilda de 2 nationellt anställda ortopederna, ta hand om patienterna som behövde ortopedisk hjälp på något sätt och överse avdelningen och klinikerna och sådär. Men egentligen visste jag inte så himla mycket om det så att det var ju ganska lustig känsla av att komma ner på plats och på något sätt säga heja här, vad vill ni att jag gör?
Ja. Och du arbetade i en väldigt internationell miljö. Det var människor från stora delar av världen. Från Kanada, Australien.
Ja, Frankrike förstås. Och också Schweiz, Norge, England också. Men nästan allihopa som är anställda av Läkare utan gränser på plats är icke-medicinsk personal. Så att jag var den enda doktorn på plats.
I en grupp av 20 så var det enda doktorn.
Ja, stämmer. Ja.
Du säger Frankrike förstås, för det här var den franska delen av Läkare utan gränser som du arbetar för.
Just det, det är någonting som jag aldrig har vetat om, men Läkare utan gränser är egentligen inte en organisation utan flera. Det är 5 olika divisioner som är indelade, liksom världen tillhör 5 divisioner som sinsemellan är helt fristående från varandra och jobbar helt unikt. Mm. Sköter sina egna pengar, sina egna projekt. Mm. Det visade sig väldigt snabbt att även Läkare utan gränser Belgien var på plats i Palestina, i Gaza. Mm. Och det är ju egentligen den divisionen vi i Sverige tillhör. Mm. Markant nog så var det i stort sett inget samarbete mellan de här två.
Nej. Du arbetade på det stora sjukhuset, va?
Ja, Dar es Salaam.
Ja. Det ligger i södra Gaza.
Mm, ganska nära Egypten.
Ja. Vad gjorde du där? Hur såg en arbetsdag ut?
Ja, där, för det första så tog det ungefär 50 minuter att ta sig dit och i våra officiella uppmärkta bilar på morgonen. Och när vi kom dit så var det ju morgonmöte på avdelningen. Vad har vi för patienter? Sedvanlig rond. Mm. Kunskap om alla svårt infekterade människor med komplicerade frakturer som låg inne. Och sen till operation för genomgång av dagens program. Vad är det vi har att göra?
Mm.
Lägga upp vad är det de nationella ortopederna kan? Vad behöver vi tänka på?
Mm.
Har vi grejer? För det har vi ju inte alltid. Mm. Det finns väldigt lite saker så det är inte alltid man kan operera.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Den patient man behöver, för sågmaskinen kanske inte är tillgänglig. Elen försvann ett antal gånger per dag så när vi står på operation så blev det mörkt. För det mesta så fick vi lösa det med ficklampor för elen kom inte tillbaka. Ibland kunde vi inte operera för det var slut på suturer. Eller man
suturer, det är typ syrtråd. Man syr
ja, men precis. Ja. Det är det man använder och syr med.
Ja, just, ja.
Och det, så allt sånt var man tvungen att ta höjd för, till skillnad från i Sverige där det handlar om har vi vårdplatser eller har vi oputrymme. Här handlar det om kan vi rent tekniskt lösa ut det vi ska göra. Och kunde man det så körde vi på med operationerna, pratade med patienters anhöriga och sen så småningom fick vi åka tillbaka med samma transport då.
Och ni bodde i ett hus där?
Ja.
Och där fick ni det var där ni skulle vara.
Ja, man får ju, det är ju, personliga friheten blir ju inskränkt. Man kan inte vara ute och gå fritt utan det är 2 och 2 som gäller och bara när det är ljust. Och bara i godkända perimetrar. Det fanns en liten gångväg dagtid och då var jag ju nästan alltid på jobbet. Så att det var helgerna som man eventuellt kunde vistas ute.
Ja, och du var alltså där 3 månader. Men ganska snabbt så kom du in... på det politiska skulle man kunna säga. Alltså gick utöver det dagliga vården där. Och vad var det som hände? Vad var det du upptäckte?
Framförallt så var det väl så att utifrån att vi började jobba så insåg jag väldigt snabbt att det här handlar ju inte om akuta stora skottskador utan det här handlar om resttillståndet efter. Det vill säga 1,5 år efter att 7000 människor blev svårt skottskadade i sina ben. Så har de hanterats på ett otroligt dåligt sätt. Man har opererat för att man kan infekterat ben. Det vill säga att man skapar mer och mer skador. Så att patienterna går runt med obrukbara ben. Fulla av ärr, fruktansvärda smärtor, en hel del drogmissbruk. Och jag kände att så här kan vi inte ha det och vad beror det på?
Mm. Och när du började undersöka vad det berodde på, så vad fann du då?
Ja, för det första så fick jag reda på ganska tidigt att hälsoministern som då styr den nationella hälso- och sjukvården hade väldigt tidigt i maj 2018 sagt att Gaza ska inte amputera ben, Gaza ska rädda ben.
Mm.
Vi ska visa världen att vi kan det.
Mm.
Och då rekryterade han 4 ortopeder som egentligen inte bryr sig så mycket om människan utan bara bryr sig om vad skojigt att jag kan få operera lite mera.
Mm.
Och då den symbiosen har ju lett till att man ser de här patienterna som sina personliga försöksdjur, om jag ska uttrycka mig fult. Mm.
Och i och med att man ska rädda benen så var man inte så pigga på att göra amputationer även när det hade varit rätt metod enligt.
Nej. Vi gjorde ju så att vi kartlade alla. Jag träffade alla våra patienter som är någonstans mellan 250 och 300.
Mm.
Och insåg för det första att de inte hade en aning om någonting. De har inte fått någon information. Mm. De blir tillsagda, kom på måndag, ska du opereras.
Mm.
De vet inte varför, de vet inte vad som är gjort. Men naturligtvis börjar de ju tycka att det är lustigt att de inte har blivit bra.
Mm.
Men det har ju ingen av deras kompisar blivit, så det kanske ska vara så.
Mm.
Så kartlägga, informera, titta på alla röntgenbilder.
Mm.
Och då insåg vi ganska snabbt att 30% av gruppen behöver amputeras nu.
Mm.
Och 30% till kommer att behöva amputeras när vi har hjälpt till lite med att skapa en bättre amputationsnivå.
Mm.
Så 60% i den här gruppen av kanske 800 totalt behöver amputeras.
Mm. Och då så, ja, vad gjorde du då?
Ja, för det första så försökte jag först att prata med mitt team, det vill säga den ansvariga projektledaren för mig på plats och hans chef, alltså head of mission kallas det för, som sitter i Jerusalem.
Mm.
Och vi hade mycket diskussioner och jag ritade och berättade och förklarade och fick klartecken av dem. För att Läkare utan gränser har ju stått bredvid och underlättat dålig sjukvård genom att ge antibiotika, låta patienterna ligga inne på vårdplatser. Man har gjort dagliga omläggningar av fruktansvärt infekterade sår utan att ställa en enda kontrollfråga.
Mm.
Så det är klart att det blev pinsamt, men samtidigt så kände väl de att självklart måste vi göra rätt.
Mm.
Så det var väl nummer ett att få med dem.
Mm.
Prata med de nationella palestinierna, sjukgymnaster, sjuksköterska, läkare. Som också till största delen tyckte att ja, vi förstår, vi har sett jättebra.
Mm.
Och sen då börja kartlägga patienterna. Kalla till olika möten med nationella ortopederna som försökte försvara sig med att det egentligen är Egyptens fel att det här har hänt. Och lite andra bortförklaringsmodeller. Kalla till möten med de övriga organisationerna och visa så här ser det ut. Samstämmigt i de internationella organisationerna kan man säga. Vi blev uppkallade till möten med vice hälsominister som faktiskt när han såg en stor rapport som vi då har skrivit ihop efter att vi har gjort den här kartläggningen förstod att det här är verkligen inte bra.
Mm.
Kan du komma hit och utbilda? Vi fick igång en amputationslinje så 10 patienter blev amputerade innan jag åkte hem.
Mm.
Och vi har inte gjort det i Läkare utan gränser utan nationella hälso omfångats. För det är ju så att man måste kunna ta hand om dem väldigt långsiktigt och då är det bra att det görs nationellt. Vi får se lite mer vad det har för utfall. Världshälsoorganisationen har rapporten och de har ju som sagt ett eget mandat.
Mm.
Det viktiga är att man gör det som är bäst medicinskt för den här gruppen. Mm. Väldigt utsatta, framförallt unga män, men också en hel del barn och kvinnor. Mm.
Och jag förstår, du beskrev när vi samtalade nyss här om många sådana stålställningar runt benen, alltså utanpå för att överhuvudtaget hjälpa människor att kunna stå på benen.
Ja. Man kan ju inte använda metall inuti ett infekterat ben utan då sätter man en metallställning utanpå en extern fixator. Det hade de kanske haft 3, 4 eller 5 olika undergång och de är inte gjorda för att sitta så länge. Det blir ju jättesvåra infektioner för det är ju pinnar som skruvas in i skelettet och sen sitter ställningen utanpå. Mm.
Och det du säger nu, alltså den kritiken du säger här mot de här stålställningarna, det är liksom ingenting, en kunskap som bara finns i Norrköping, utan den, det är liksom
världsomspännande.
Ja, och som gäller.
Ja.
Men ändå håller man på så.
Ja. Ja, och de här stålställningarna, de slutliga som man använder för benförlängning, kan man absolut använda, men då måste man ha ett friskt, oinfekterat ben till det. Så att man måste ju på något sätt göra rätt ifrån början. Behandla skadan, sen behandla infektionen. Mm. Och sen på friskt ben försöka återskapa ett fungerande ben.
Och jag förstår, du satte hårt mot hårt på något sätt. Att antingen åker du hem eller också så...
Eller så gör vi det här.
Ja.
Och som sagt, när vi fick klartecken att göra det och kunde visa hur det faktiskt ser ut, så har Läkare utan gränser i alla fall avskaffat en hel del av det här, stå bredvid och titta på, genom att göra dagliga omläggningar. Det görs inte längre.
Mm.
Och också pressa fram det här att externfixatorerna ska tas bort, för att man får betalt av lokala regeringen för att man har dem.
Mm.
Men det har vi försökt att börja avskaffa också och inte upprätthålla själva. Även den här diskussionen om vem är det som ska ha ansvaret för patienterna. Mm. För allt fler kom ju och sa att kan ni Läkare utan gränser ta ansvaret, och det får vi inte göra.
Mm.
Men genom hjälp av WHO, då, Världshälsoorganisationen, kanske vi kan utverka något bättre. Mm.
Och när vi säger regeringen här, så är ju Gaza sedan 2007, 2008 där någonstans... Ja, mer eller mindre en diktatur, så det har inte varit några val i varje fall.
Så är det, absolut. Det är ju Hamas som styr.
Ja.
Och det handlar ju väldigt mycket om politik, makt och pengar.
Mm.
Och väldigt lite om något annat.
Ja. Och du sniffar upp det där politiska på en gång.
Ja,
ja.
Det är konstigt. Någonstans så inser man ganska snabbt att det handlar ju liksom här i världen väldigt mycket om sånt.
Ja.
Sen är det ju människorna som hamnar i kläm.
Mm. Ja, visst. Och som blir här nu, kanske en del av de här som borde ha fått en annan vård, men som blev liksom de slagträden och pinne vi ska visa världen.
I allra högsta grad, det är precis så man använder dem.
Ja.
Och det är ett jätteproblem i ett land där det är väldigt mycket fattigdom och där de är sköra, lite undernärda till att börja med. Även om de är 23 år gamla och superfriska, så genererar man ju en generation svårt handikappade människor.
Mm.
För att man behöver använda dem politiskt.
Mm. Du har ju varit mycket i andra länder, bland annat utbildat dig delvis av din läkarutbildning både i Mexiko, Australien och Sverige. Och så, men det här var ditt första uppdrag som läkare i nästa organisation. Blir det fler gånger för dig, tror du?
Ja, det är absolut.
Ja.
Men nästa gång blir det med Röda Korset.
Ja.
Och kanske inte 3 månader, det är länge att vara borta hemifrån.
Mm. Om man ser på ditt personliga plan avslutningsvis här, har du förändrats?
Ja. Jo, men det har jag nog. Jag tror att man måste förändras. Man lär sig väldigt mycket om sig själv. Det jag har lärt mig är väl att jag är en politisk person, det kan man nog säga.
Mm.
Och att jag är lika besvärlig på arabiska som på svenska.
Ja, det tror jag.
Men samtidigt det här att jobba under väldigt små förutsättningar, att försöka hitta problemlösningar, att inte se problemen utan att se lösningar.
Mm.
Man utvecklas ju definitivt som människa, man blir en bättre lagspelare, får mycket större förståelse för stort och smått.
Mm.
Och det är väldigt bra.
Mm. Och det säger alltså Helene Andersson Molina, överläkare på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping, och inom kort så kan man läsa en längre intervju i Folkbladet och på folkbladet.se med Helene Andersson Molina. Med de orden, så stort tack för att du kom hit, Helena.
Tack själv. Mm.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.